Jag gissar att de flesta av er som sitter här kanske har lyssnat på något sommarprat redan. Eller kanske flera eller till och med alla som har varit så här långt. Så här i början av sommaren och kanske semestern. Och under 4 sommarsöndagar så kommer vi alltså att ha sommarprat här i Johanneskyrkan. Och jag är den första som ska prata. Och är det någon som kommer ha möjlighet att lyssna på alla 4 sommarpraten så är jag säker på att ni kommer att få höra olika berättelser. För trots att tron har samma budskap som bottnar i den uppståndne Kristus så är det ju också så att tron är individuell. Eftersom allas livsvägar är unika och manuset är fritt. Förutom rubriken då, ja, jag tror på dig. När jag lyssnar på P1 i sommar i P1, vilket jag har gjort vid några tillfällen nu, då brukar inte jag lyssna i realtid utan när det passar, kanske när jag är ute i trädgården och påtar med mina tomater till exempel. Och då brukar jag trycka på den här knappen lyssna utan musik, för då får man ju höra en liten snutt musik. Så gör vi. Jag som sommarpratare heter Hanna Hallström och jag har bott här i Linköping i 25 år och lika länge har jag varit medlem här i Johanneskyrkan. Innan jag gifte mig med Jonas Hallström så hette jag Lennerström i efternamn. Och det namnet tog min farfars far i slutet av 1800-talet. Det var vanligt att man gjorde så på den tiden, att man tog ett nytt efternamn. Min farfar Ture växer upp i Hedesunda socken intill Dalälven. Han mister sin mamma i TBC när han bara är 2 år gammal. Och åren som följer mister han även sin mormor och alla sina mostrar och morbröder i samma sjukdom. Ture är ensam kvar med sin pappa och morfar. Och morfan är den stora tryggheten för Ture. För hans pappa gifter om sig med en kvinna som inte är snäll mot honom. Och som vill ha bort honom. Ture fylls av hat gentemot sin styvmor. Och det här hatet växer mer och mer ju äldre han blir. Men så kommer väckelsen till byn. Och Ture får ett starkt gudsmöte. Blir omvänd och engagerar sig i den lokala missionskyrkan. Han utbildar sig till evangelist och flyttar till Vintrosa utanför Örebro där han träffar min farmor Gunhild. Och de gifter sig och så småningom flyttar de till min hemby Lunger där Ture grundar en cementvarufabrik. De får 4 barn, men deras äldsta dotter Barbro drabbas av akut leukemi när hon är 15 år. Och dör. Hela tiden övertygad om att Gud ska göra henne frisk. Hon vill ju bli missionär. Året därpå dör Ture i samma sjukdom, 46 år gammal. Innan han dör pratar han med vart och ett av sina barn. Min pappa är 10 år då. Och han betonar att de ska hålla kvar vid tron på Jesus. Thank you. Min morfar Allan kallas som 20-åring av flotta ner till Karlskrona ifrån Donsö, Göteborgs södra skärgård där familjen bor. Till sin storebrors dödsbädd. Brodern ligger i lumpen och har tvingats stå utomhus på ett fartyg trots en svår förkylning. Och han har drabbats av lunginflammation. Bröderna kommer från ett kristet hem. Men brodern tror inte på Gud, vilket Allan gör. Precis innan Gustav Adolf dör, 22 år gammal, säger han: "Nu ser jag Jesus." Det brukar min morfar Allan berätta för sina syskon varje år då de firade Gustav Adolfs födelsedag. För det hade deras mamma gjort varje år och det fortsatte syskonen med åtminstone fram tills han skulle ha fyllt 80 år. Jag vet, för en gång hamnade jag på det där födelsedagskalaset. Det var när jag jobbade i hemtjänsten på Donsö och så sa min mormor och morfar att jag kunde hänga med på lunch på smörgåstårta hemma hos morfars syster en dag. Min morfar, mormor och farmor var alla troende och jag hade en nära relation till dem alla. Och att ha den äldre generationen nära och att se deras tro i vardagen la på många sätt grunden till min tro. Tron är jordad utan tillstymmelse till glättighet. Det handlar mer om tro trots allt. Min farfar har jag aldrig träffat, men jag tänker ofta på honom. Hans liv var på många sätt oerhört tragiskt och alldeles för kort. Men det gick från mörker till ljus. Han fick uppleva kärlek från både Gud och medmänniskor. Och han uträttade väldigt mycket gott under de åren han fick. För mig har tron alltid varit naturlig. Jag växte upp i byn Lunger som ligger mellan Arboga och Örebro vid Hjälmaren med min mamma och pappa och tre syskon. Det låg tre hus, och fortfarande är det så, mellan mina föräldrars hus eller vårat hus och kyrkan, missionskyrkan i byn. Det var farmors och kusinernas och pastors på staden. Vi hade nycklar till kyrkan och man kunde gå och spela pingis när som helst. Det kan man förresten fortfarande, för min mamma är med i församlingsstyrelsen och fyller 80 i sommar. Så att vi bor ju nära kyrkan. Så Allan, min son, var där med sina små kusiner förra veckan och spelade pingis. Men vi gjorde också annat. Man kunde träna på orgel till exempel. Och det gjorde min lilla syster Sara och kusin Elin. För att när man är med i en liten församling på landet med många äldre, då får man vara kreativ ibland. Så Sara spelade vänsterhanden och Elin spelade högerhanden till salmerna under många år av sin ungdomstid. Yngre tonåren var detta och de blev otroligt samspelta. Och vår kyrka hade låg tröskel. De flesta av byns barn gick i söndagsskolan, där min mamma var söndagsskollärare i alla år. Och många av mina skolkompisar gick på SMU halv sju. Och det var under låg- och mellanstadieåren. Och där var min pappa ledare i väldigt många år. Därefter tonår, där var tack och lov ingen av föräldrarna ledare. Och Gud som haver varje kväll, Charlotte och Per och Jerusalem på skivspelaren. Ni som är av samma ålder vet vilka det är. Spela sjungläger och världens läger med distriktet. Allt detta la en trygg grund för min tro på Gud.
Och amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Y nos manda que llevemos.
20-årsåldern så är jag ett år i Benidorm på spanska solkusten och jobbar i en skandinavisk turistkyrka först och sen också i Iglesia Evangelica, grundad av en svensk missionär och hennes spanske make. Till turistkyrkan kommer många svenska och norska pensionärer som bor i trakterna säsongsvis. En av tanterna, norska Ragnhild, är oerhört irriterande. Hon gnäller på allt. Till exempel de nygräddade våfflorna som vi står och gräddar i värmen. Och hon säger alltid att hon inte tror på Gud. Så jag tänker, vad gör hon här? Min vän Karin, som också är volontär i turistkyrkan, säger: så där tänkte jag också förut, men nu har jag börjat välsigna människor istället. Först blir jag irriterad. Men sen tänker jag, äsch, jag testar. Så jag börjar be för Ragnhild och välsigna henne. Några dagar senare så är jag ute och kör i turistkyrkans skruttiga bil. Och så passerar jag denne Ragnhilds lägenhet och får en stark känsla av att jag måste åka och hälsa på henne. Och när jag knackar på så öppnar hon och hostar och ser väldigt eländig ut. Och hon säger: tack gode Gud att du är här. Jag är så sjuk och jag har bett till Gud hela dagen att någon skulle komma. Kan du åka till farmacien och köpa medicin till mig? Och efter den här dagen så får vi en helt annan relation. Ragnhild bjuder vid flera tillfällen hem mig och mina väninnor på norska tapas i sin lägenhet. Och visst, hon slutar inte gnälla, men det är i alla fall mycket mindre av den varan. Vi brevväxlar till och med under några år när jag kommer hem till Sverige. För det gjorde man på den tiden. Med folk i alla fall som inte bodde i samma land. Gud kan förändra sinnelag. Och bemötandet av andra människor är oerhört viktigt. Jag talar lika mycket till mig själv som till alla när jag säger detta. Låt oss inte bara sätta oss och dricka kaffe när vi kommer till kyrkan med de vi tycker mest om. Eller de vi tänker att vi har mest utbyte av att prata med. Det kan, som i mitt möte med Ragnhild, dölja sig en annan person än vad vi först uppfattar innanför skalet. Eller så kan det kan vara en överraskningsperson eller ett överraskande möte. Dessutom är inkludering av alla slags människor otroligt viktigt i alla sammanhang. Något livet har lärt mig mer och mer, det är att försöka ta andra människors perspektiv. Att försöka se på andra med Guds blick. Här i Johanneskyrkan träffas vi ju både i det mindre och i det större sammanhanget. Att samtala med andra och dela det kristna livet gör ju att den kristna tron fördjupas, som vi får göra i våra husförsamlingar. Den perfekta församlingen finns ju inte. Precis som det inte finns några perfekta människor, tack och lov. Det som är viktigt, tycker jag, det är att värna om mångfald och flerstämmighet. De första åren jag var med i Johanneskyrkan, då var ju vi en uttalad studentförsamling. Och då saknade jag de äldre. En församling mår gott av att rymma alla åldrar, olika yrkesgrupper och social status och människor med olika bakgrund. Att tillsammans få vara Guds utsträckta händer, för att citera ärkebiskop Martin Modius: tron har många ansikten. Vi är olika och våra resor i trons värld ser väldigt olika ut. Ett av kyrkans syften är att vara ett sammanhang där var och en i sin egen takt och på sitt eget sätt får göra sin resa. Var och en på sitt sätt. Men kyrkan försöker omfamna alla dimensionerna för att vara en trygg plats där var och en av oss får göra den egna livsresan. Det inre samtalet med Gud är ändå den röda tråden genom livet för mig. Den har funnits där både i perioder när jag inte har varit så aktiv i någon kyrka och när jag har varit det. I de perioder av mitt liv som har varit utmanande har jag upplevt mig buren av Gud. Att mitt i mörkret känna förtröstan. Och ju äldre jag blir desto mer känner jag Guds närvaro i naturen. En skogspromenad en solig morgon om hösten eller en småregnig stund vid havet kan vara en andakt för mig. Dock, som biskop Johan Dahlman uttrycker det så rätt. Jag hör emellanåt hur människor säger sig välja bort kyrkan till förmån för att möta Gud i naturen. Som om Kristi död och uppståndelse vore ett alternativ till Guds uppenbarelse i naturen. Men Kristi kors är i alla avseenden en sammanfattning. Ja, själva centrum i de erfarenheter även naturupplevelsen handlar om. I Jesus ser jag inte Gud på ryggen. På korset möter jag Guds ansikte mot ansikte. Gud ansikte mot ansikte. Samma ansikte som jag på ett ordlöst sätt anar i mötet med Gud i naturen. Livet är inte rättvist. Som jag önskar att min farfar och faster hade fått ett längre liv. Och att jag hade fått lära känna dem. Som jag hade velat att morfar och hans syskon hade fått äta födelsedagstårtan tillsammans med sin bror. Zoomar man ut i ett större panorama så är världen full av elände. Det vet vi alla. Samtidigt är världen ljuvlig. Att i tacksam förundran få ta emot tre nyfödda barn och möta deras blick, det är att få en glimt av evigheten. Att få njuta av den svenska sommaren, att ta ett dopp i havet, att äta solvarma jordgubbar och senare på säsongen tomater är ett sätt att njuta av Guds rikedom. Biskop Johan Dahlman skriver i ett herdabrev till Strängnäs stift. Ja, den Gud vi kristna bekänner oss till är ingen Gud i största allmänhet. Inte något fritt svävande gudomlig kraft. Vi tror på en Gud som går att ta i hand. Som har ett namn, en hemadress, ett liv, en död. Som sörjer och gläds som vi, bekräftas och bedras, hungrar, törstar, lider och njuter. Vi tror på människan Jesus från Nazaret. Han är Gud. Avslutningsvis citerar jag ännu en gång Martin Modéus. Först och främst handlar tron om Guds väg till oss. Därför, hur tron än ser ut, är den alltid en gåva. En gåva att ge vidare. Och en gåva som jag gärna ger vidare nu ikväll, det är tomatplantor som inte får plats i våran trädgård. En del är namngivna, andra är överraskningstomater. De står här ute i foajén. Ta gärna med dig en hem när du går. En underbar sommar önskar jag er alla.